om ditt liv skulle vara ett hus, hur ser det huset ut? Du skulle försöka se ditt liv framför dig som ett hus. Hur ser det huset ut? Vilka rum finns i ditt hus? Vilka rum är jättestora? Vilka rum är väldigt små? Du kanske har olika rum för arbetet, för äktenskapet, för familjen, för hobbyn. Hur långt är huset färdigt? Är det stort eller litet? Är det fint eller skrangligt? Vad har du använt för material för att bygga ditt livshus? Är det stadigt eller regnar det in någonstans? Är det hål i taket någonstans? Hur ser ditt livshus ut? Man kan säga så här att vi alla försöker bygga ett bra livshus. Vi försöker alla hitta en väg att navigera livet så att vi ska få ett stabilt och tryggt hus för våra liv. Ett hus som är bra att bo i, kanske vi vill ha trygghet som ger skydd från väder och vind. Kanske ett hus där det finns ljus och värme, fin gemenskap, glädje, vila i ditt livshus. Ett liv som man trivs i. Trivs du i ditt livshus? Trivs du hur livet ser ut just nu? På flera ställen i Bibeln så används den här bilden och liknelsen mellan våra liv som ett byggnadsverk. Det är någonting som vi håller på att bygga, någonting som håller på att ta form. Och bland annat Paulus talar om att vilka material vi använder. Bygger vi med strå och halm eller bygger vi med ädla material som är hållbara och starka? För det påverkar hur livet kommer att hålla ihop senare. Och när Jesus talar om att leva ett gott liv i bergspredikan. Om du känner till bergspredikan så går han igenom så många viktiga saker om livet. Han täcker nästan det mesta vi möter i livet. Relationer. Hur vi förhåller oss till pengar. Att förlåta andra människor. Egodelar. Om att inte döma. Om att vara generös. Han talar om så många saker i bergspredikan. Men till sist när han kommer till slutet så tar han just bilden av att bygga ett hus. För att beskriva våra liv. Han vill visa vad som är verkligen viktigt för att bygga ett starkt och fungerande liv. Så då talar han om ett hus. Vi ska läsa den liknelsen som Jesus ger från Lukas evangeliet. Kapitel 6 och vers 46-49. Där säger Jesus så här. Varför kallar ni mig herre, herre när ni inte gör vad jag säger? Så fortsätter han. Den som kommer till mig, den som lyssnar till mina ord och som handlar efter dem, vem han är lik, det ska jag visa er. Han liknar en man som byggde ett hus och grävde djupt. Och lade grunden på klippan. När floden sedan kom, vräkte den sig mot huset. Men det kunde inte skaka det, eftersom det var välbyggt. Men den som lyssnar och inte handlar, liknar en man som byggde ett hus på marken utan att lägga någon grund. Floden vräkte sig mot huset, som genast rasade, och förödelsen blev stor. För det huset. Så om du tänker på ditt livshus nu och försöker se det framför dig. Kanske någon tittar på sitt livshus och säger någonting i stil med. Ja men det ser väl ganska bra ut. Fasaden är vacker i varje fall. Det är väl ganska trevligt. Här är ett rum jag gillar. Och lite känsamt sådär. Att här kanske. Här upplever jag lite feng shui. Här borta i det här hörnet. Här är det kiva att vara. Och så öppnar man en dörr och sen så här, hjälp. Nej, här är det lite sprickor i väggen och kanske det är till och med ett hål i väggen. Bara rör ingenting. Snälla, andas inte. Vi stänger bara dörren och går ut härifrån. Jag tror att vi har rum av olika slag i våra liv. Vi har byggt på olika sätt och vi har värderat och valt vad vi gör på olika sätt. Men när Jesus börjar tala om vårt hus så börjar han inte med att tala om vilka olika grejer du ska plocka in. Han börjar inte att tala om äktenskapet eller ge tid för familjen och så vidare. Han börjar att tala om vilken grund du lägger för huset. Han börjar inte att tala om fasaden, vad du ska ha för färg, hur det ska se ut. Så många människor fokuserar på att huset ska se vackert ut. Bara alla ser att mitt hus är vackert, att mitt liv ser fint ut på utsidan. Men när Jesus börjar titta på våra liv så fokuserar han på det som inte syns. Det som är under marken, det som kanske ingen vet om. Vad är det för grund för ditt livs hus? Vad vilar allting på? För det kommer att påverka allt annat med huset. Jesus börjar titta på det allra viktigaste. Grunden. Utan en bra grund för livshuset så kan du göra nästan vad som helst med de där rummen och med väggarna. Men det är bara en tidsfråga när det faller ihop. När någonting börjar gå sönder. Grunden avgör hur beboeligt huset blir. Det är en av de vanligaste bristerna på gamla hus. Det är en dålig grund. Vad händer om du har en dålig grund för ett hus? Ja, men det kan komma fukt i grunden. Du kanske börjar... Vänta lite, det luktar inte bra i det här huset. Det är någonting som är fel. Jag kan inte bara sätta fingret på vad det är. Det är någonting som är fel. Det börjar lukta unket i ett hus där det kom in fukt. Eller om grunden börjar ge efter i något hörn. Först kanske man tänker, ah, men det håller nog. Det är inte så farligt. Men sen kanske det blir sprickor. Kanske en vägg går sönder. Om grunden är dålig så blir inte huset bra. Om grunden är fel kan äktenskapet börja spricka. Om grunden är svag kan arbetet och karriären få snedvridningar och bli skevt. Om grunden är fel kan familjelivet börja lukta unket. Grunden är avgörande för vad som händer på alla andra ställen i huset. Man kan säga att grunden är de underliggande värderingarna och övertygelserna i ditt liv. Det är det du litar på att ska vägleda dig och ge dig riktning för ditt liv. I liknelsen Jesus berättar så väljer ena mannen en lättare väg. Vem kommer att märka om jag inte lägger en grund? Det har inte så stor skillnad, det syns inte. Vem kommer att märka vad som finns där under huset? Är det nu nödvändigt? Det går mycket snabbare, jag kommer mycket snabbare i mål om jag börjar bara fixa på huset, bygga väggarna, måla fasaden, lägga på taket. Så länge solen skiner och himlen är blå så ser båda husen likadana ut. I stor del. Men när livets stormar kommer och pressar på är frågan att håller det ihop? Håller grunden som du har byggt på? I samma berättelse som återges också i Matteus evangelie så beskrivs stormen på det här sättet. Matteus 7:27. Regnet öste ner, störtfloden kom och vindarna blåste och slog mot det huset och det föll samman och dess fall var stort. När allt annat rämnar, när vi förlorar jobbet, hälsan, lider, vi har investerat fel, vänner lämnar oss, överraskningar kommer, håller våra livsbyggen ihop. En viktig sak att se här är att båda männen möter stormar. Det är inte så att vissa blir besparade. I Jesu liknelse så var det som båda männen fick möta samma sak. Ibland talar vi om så här att bara kom till Jesus, bli kristen så ordnar allting sig. Och livet blir lätt, det blir en dans på rosor. Det är inte sant. Jag tror nog att livet blir lättare, men på andra sätt. Det står inte någonstans i Bibeln att kristna blir besparade stormar. Eller att vi på något magiskt sätt förflyttar oss till liksom någon annan verklighet än den som finns här på jorden, som är utmanande. Men det Jesus säger är att den som tar honom som grund, den som kommer till honom, kommer att ha någonting helt annat att stå på när de här händelserna kommer. De är inte ensamma när de går genom stormarna. De är rotade, de står stadigt när utmaningarna kommer. Men Jesus säger att alla möter det. Alla kommer att möta utmaningarna. Frågan är bara, vad finns där under huset som inte syns för någon annan? Och det handlar inte bara om stormar. Utan om vi bygger ett gott liv så som Jesus har tänkt och lägger grunden så som Jesus har tänkt, så kommer ditt liv sakta makat också se annorlunda ut. För du har någon du kan fråga om råd som vet hur jorden skapades. Gud som designar livet, han designar världen, han vet hur livet är skapat. Han kan ge dig råd om hur saker ska göras som du inte hade någon aning om. För ett gott liv, säger Jesus, det här är nyckeln, att lägga rätt grund. Och han ger en enkel, jag skulle inte vilja kalla det metod, men han ger tre steg när han börjar beskriva de här två männen och husbyggarna. Han säger så här i vers 47 som vi läste, Lukas 6, 47. Han säger, den som kommer till mig, den som lyssnar till mina ord och handlar efter dem, vem han är lik, det ska jag visa er. Tre enkla råd för att bygga en stark grund i ditt liv. Det första Jesus säger är, kom till mig. Det första Jesus säger är, kom. Det är inte, gör. Det är aldrig, tjäna mig. Gå ut, skärp dig. Jag tror att det är det första som Jesus säger till dig. Det är inte heller, stick iväg eller, usch, har du syndat. Det första Jesus säger till människor är kom. Bara kom. Vi har den här felaktiga föreställningen att om jag skulle vilja tro på Jesus och överlåta mig mera åt honom, så får jag en lång tung lista på grejer jag ska göra och leva efter. Det är det första Jesus säkert ger mig. Därför kanske jag håller tillbaka. Jag vågar inte komma så nära Jesus. Jag vill se honom på avstånd, men jag vill inte få den här långa listan och bördorna som han kommer med. Vi tänker att Gud först vill ställa krav. Men egentligen så är det helt tvärtom. Jesus säger, den varmaste inbjudan i hela världen, han säger, bara kom till mig. Kom bort med mig en stund. Kom och vila dig. Sätt dig ner. Slappna av. För jag är god. Just de här orden, kom, säger Jesus på många ställen i Bibeln. Bland annat i Matteus 11, 28-30. Lyssna på hur Jesus kallar på människor. Kom till mig, alla ni som arbetar och bär på tunga bördor, så ska jag ge er vila. Ta på er mitt ok och lära mig, ty jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då ska ni finna ro för era själar. Till mitt ok är milt och min börda är lätt. Hur många saker finns det inte i det här livet, i den här världen, som lägger tunga bördor på oss? Prestera på jobbet, mera resultat, mindre personal, högre liksom krav. Eller låt oss säga fasaden. Hur du ska se ut, hur du ska träna, hur du måste må för att vara accepterad. Eller hur familjelivet ska se ut. Vad man ska göra för att visa upp sig. Alla resorna, det är en och det andra som lägger bördor om hur det borde vara. Och så säger Jesus, vet du vad jag vill göra? Kom till mig, du som arbetar och bär på tunga bördor, så ska jag ge dig vila. Han går tvärtom med den här världen som bara höjer tempot, höjer kraven, höjer bördorna hela tiden. Han säger, kom till mig och jag vill ge dig vila. Det är det första han säger till oss. Vänta lite, hör jag rätt? Är det så att Gud inte ställer en massa krav till först? Nej, det är för att Jesus har redan dött för våra bördor. Han har tagit dem på sig på korset. Och det är gjort, det är färdigt. Därför kan han istället räcka ut nåd. Har du tänkt på hur lite nåd det finns i den här världen? Hur lite vårt samhälle funkar enligt nåd. Du måste förtjäna allting i den här världen för att få det. Om du gör någonting för mig, då ska jag göra någonting för dig. Vi lever i ständiga utbyten med varandra. Och Gud är helt tvärtom. Han säger, jag har gjort allt färdigt. Jag har förberett en plats så att du kan komma och vila. Det här kallas nåd. Det är nådens röst som vi får höra. Den är inte ute efter att fördöma dig, utan för att göra dig hel och ge dig liv. Det står i Bibeln på flera ställen, bland annat i början av Johannes evangeliet, att Jesus var full av nåd och sanning. Och av hans nåd, av hans nåd har vi fått nåd och åter nåd. Av hans fullhet har vi fått nåd och åter nåd, säger Bibeln. Jag får nåd ovanpå nåd. När vi möter Jesus är det inte fördömelse utan det är nåd som möter oss. Det första Jesus säger är bara kom till mig så att jag kan få låta dig vila. De här tunga bördorna som han talar om, ni som arbetar och bär på tunga bördor, det är bland annat bördorna som religion lägger på oss. Bland annat bördorna som religion lägger på oss. Religion handlar om, gör allt det här, pricka av listan, be så här många gånger så blir du kanske accepterad av Gud. Det är vad religion handlar om. Men nåd, där säger Gud till oss, han sänder sin son Jesus Kristus och han säger, Jesus tog på sig alla de här bördorna. Det du inte klarar av, det en människa inte kan bära. En människa kan inte förtjäna vägen till Gud, förtjäna sin rätt att komma inför Gud. Så Jesus tog på sig dina bördor, han dog för det och han ger dig nu nåd. Och han älskar dig. Och du är högt värdefull i hans ögon. Det handlar om en relation. Före allt annat så vill Gud ha en relation med dig. Han vill lära känna dig personligen. Det är det han talar om här. Kom, lyssna till mig och handla efter det jag säger. Han vill ha en relation, han vill prata med dig. Han vill vägleda dig, han vill komma nära för att kunna hjälpa dig. Allt vi läser om Jesus i Nya Testamentet är att han var god mot alla som mötte honom. En kvinna kommer släpad av fariseer, fördömd av dem för att hon har begått äktenskapsbrott. Och de hämtar henne inför Jesus och ber Jesus att fördöma henne. Vad gör Jesus? Han böjer sig ner, han börjar skriva i sanden. Det står inte vad han skriver, men kanske han skrev andra synder i sanden. Synder som andra hade begått, kanske fariseerna. En efter en så lämnar fariseerna platsen och Jesus blir ensam kvar med kvinnan. Och vad är det han säger till henne? Han säger inte, skärp dig syndiga kvinna, utan han säger, inte heller jag fördömer dig. Gå och synda inte mer. Överallt så ser vi samma sak. Människor fick komma nära Jesus och bli botade av honom. Han rörde vid spetälska som ingen ville röra för att visa dem kärlek. I apostlagärningarna så sammanfattas Jesu liv på ett ställe där de säger han som gick omkring och gjorde gott. Det är det som de säger om Jesus. Och alla vet vem de menar. Han som gick omkring och gjorde gott. Sammanfattning av vem Jesus är. Och han säger, han bjuder in dig och han säger, vill du komma till mig? För jag vill ge dig nåd. Jag vill vara nära dig. För mig betyder det ibland, istället för att försöka vara jättereligiös och helig och prestera någonting inför Gud, så kan jag bara sätta mig ner inför Gud eller böja knä vid en fåtölj. Så kan jag bara vara där i hans närvaro och säga, Gud, jag känner mig sliten, jag känner mig trött. Och jag bara ber att du kommer nära mig. Så får jag sitta inför Gud vara närvarande för honom och märka att ju mer närvarande jag blir, desto mer så kan jag också uppfatta Gud som alltid är närvarande i våra liv. Så det är det första Jesus säger. Börja lägga en bra grund för ditt liv. Bara kom till Jesus. Det andra som han säger var: den som kommer till mig och lyssnar till mina ord. Lyssnar till mina ord. Det är det andra han säger för att lägga en bra grund i ditt liv. Lyssna till vad Jesus säger. Gud är inte intresserad av att ha bara en vanlig mänsklig relation som bygger på tjänster och gentjänster. Han ber inte mig efter att jag har kommit till honom att hej, nu får du ett uppdrag, gör det här. Utan han säger det första, din första uppgift är att bara börja lyssna till att vilka råd ger Gud som har skapat världen i sitt ord. Vad är det han egentligen säger i olika situationer? Hur vägleder han oss? Vad bygger ett gott liv på? Kanske du frågar dig att vänta lite, varför ska jag lyssna på Gud? Jag vet nog bäst själv hur mitt liv ska levas. Jag tror att vi alla är där ganska ofta. Vi kanske har fått ett gott råd, vi kanske har till och med läst vad man borde göra. Men jag vill ändå göra det på mitt sätt. Jag vill ändå göra så som jag vill. Varför lita på Jesus? För det första, det som jag sa, Gud har skapat livet. Han har designat allting. Han vet hur livet fungerar bäst. Han vet hur människor fungerar. Han har följt med människor ända sedan skapelsen. Och han vet vad vi behöver. För det andra så har Gud redan visat åt dig att han älskar dig. Han har bevisat att han är god genom att sända Jesus Kristus och låta Jesus dö i ditt och mitt ställe. Jag kan inte säga någonting annat. Om någon skulle ha gett sitt liv för mig, rädda mig på gatan och själv hamna under bilen, ja, men den människan brydde sig. Den människan stod inte bara och tittade på från sidan. Han gjorde faktiskt någonting. Jag har tidigare, jag vet inte om det var i höst eller i våras, berättat om hur min kusin, när jag var barn och höll på, jag kunde inte simma och höll på att drunkna, min kusin kom och hoppade i vattnet och räddade mig. Då vet jag att det här är en person som jag kan lita på att vill mig gott, eller hur? Den som gör någonting sånt, som älskar på det viset, han vill nog mig gott. Om Jesus, om Gud var beredd att sända sin älskade son Jesus för att dö för dig, då kan du lita på att han vill gott för dig. Det finns ingen logik i att först offra sin son för din synd och sen ge dig råd som är dåliga. Det är klart att han kommer att säga det som är bäst för ditt liv. Om någonting är jobbigt, många saker som Jesus säger är ganska jobbigt, ta till sig. Han säger bland annat, det är ju i slutet av bergspredikan som han talar om de här två husen. En var stadigt, andra var inte. Bergspredikan säger han bland annat att vi ska förlåta varandra. Och hur många gånger har jag under mitt liv kämpat med det? Någon har förorättat mig, någon har gjort fel mot mig. Och jag känner det i hela min varelse att jag har blivit förorättad. Och den här ilskan pyr på insidan och man får väldigt oheliga tankar om att man vill ge tillbaka eller man vill visa sig besviken eller vara bitter och man vill visa att man inte accepterar det. Och om du håller kvar din bitterhet så när du borde förlåta så blir det som gift i dig och det kommer att äta upp det på insidan. Och det vet Gud. Han vet att fast du ska ha all rätt att vara arg och besviken och bitter, men det kommer till slut att sprida en unken luft i hela ditt hus. Och så säger Jesus istället, förlåt dem som förorättar dig. Han säger till och med, älska dina fiender. Och när jag under mitt liv har fått öva mig i det, att verkligen lära mig förlåta. Man kanske hamnar göra det många gånger och vi kan inte ha en hel undervisning om förlåtelse här. Det har vi haft förut i Metsko, men det kan vara så kämpigt, men när du lär dig att förlåta, vilken frihet. Du är inte längre fånge i din bitterhet och du håller inte heller någon annan människa fånge i din oförlåtelse. Plötsligt så kan du själv vara fri och du kan släppa någon annan fri. Vilken skillnad det gör i livet. Hur mycket hälsosammare det huset blir som lever i förlåtelse än det som alltid ska kräva sin rätt, alltid ska bestraffa eller handla på något annat sätt i de situationerna. Det är för att Gud vet hur livet funkar. Jesus inbjuder oss, lyssna till mitt ord. Hela Guds ord är fullt av sanningar som när vi lever efter det förändrar hur våra livshus byggs upp och hur de ser ut. Och hur lätt det är att bo i dem. Sen kan Gud dessutom tala personligen till dig i bön. Jag skulle kunna berätta hela dagen om olika tillfällen där Gud har talat och väglett och gett mig råd som inte står i Bibeln i specifika situationer där jag behövde veta vad som var rätt att göra i de situationerna. Vi kan höra Gud främst genom Guds ord, men vi kan också höra hans röst i bön när vi övar oss att lyssna till hans röst. Det tredje och det sista som Jesus säger, han säger, den som kommer till mig och lyssnar till mina ord och handlar efter den, vem han är lik, det ska jag visa er. Så det tredje och det sista, kom till mig, lyssna till mig, och för det tredje, handla efter det som Jesus säger. Handla efter det som Jesus säger. Och här blir det på sätt och vis allvar. För om du jämför de här två berättelserna som Jesus berättar, eller den här liknelsen av de två männen som bygger sitt hus, så är enda skillnaden mellan dem, det är inte att inte de båda kom, det är inte heller att inte de båda ska lyssna, de lyssnar båda. Den enda skillnaden mellan dem är att den andra inte handlar. Vers 49 som vi läste i Lukas 6. Men den som lyssnar och inte handlar. Den här personen lyssnar nog. Han visste nog att man skulle gräva djupt och bygga en grund. Han visste det, men han gjorde det inte. Det huset blev ostabilt. Det är här, som man säger på engelska, where the rubber meets the road. Det är här som det avgörs om du börjar bygga en grund i ditt liv. Kommer du att vara den som kommer till Jesus ibland, som nog tycker om att lyssna till hans ord, men som inte börjar praktisera det, så blir det ingen grund i ditt liv. Vem är klippan? Vem är den här klippan? Vad är den här klippan som Jesus talar om? Mannen som grävde djupt och lade grunden på klippan. Det är Jesus Kristus. Jesus beskrivs genom hela Bibeln som en klippa. En stadig klippa som vi kan bygga livet på och det är stabilt. Det enda sättet att göra det är att höra vad Jesus säger och börja leva efter det. Små steg i rätt riktning. Börja säga, ja men det här vill jag praktisera. Jag tänker inte bara låta det bli en predikan på söndag eller en vacker filosofi. Jag tänker ta det här till mig och se vad det gör med mitt liv. Jag tänker börja förlåta. Jag tänker sluta döma människor som är annorlunda än mig eller som gör saker på ett annat sätt eller som jag inte tycker om. Jag tänker vara mer generös. Se vad det ger för frukt i livet. Jesus lovar inte att ge frukt, alltså goda resultat av de som bara kommer och lyssnar. Han säger, där var skillnaden sker är när vi börjar bli hans lärjungar och följa. Börja leva efter det. Det är en ganska rolig bild från mitt eget liv av det här. 2010 så bjöd en av mina bästa vänner när jag studerade i Sverige mig med att komma och fjällvandra. Jag har alltid älskat naturen och varit mycket ute i naturen, ute i skärgården speciellt när vi har haft sommarvilla hela min barndom. Så jag var direkt på hugget och tänkte, wow vilken chans. Han hade vandrat mycket, han hade gjort sin militär i svenska armén uppe i fjällen. Han visste allt om förhållandena där. Jag tänkte, vilken chans att lära sig hur man vandrar i fjällen. Så jag sa att jag kommer med. Och han gjorde det här för många på en gång. Så han sa att flera vänner, alla som vill komma med, lära sig vandra, så kom med och bjöd in olika. Och så var vi en hel grupp som satt och lärde oss om att vandra i fjällen. Och han gick igenom precis allting. Varenda en grej på listan man skulle ha med sig. Jag minns inte hur många grejer det var. Jag tror att det var någonting stil med 143 olika grejer man ska ha med sig när man fjällvandrar. För att det ska funka. Och där är allting liksom från strumpor till vandringsstavar och tält och så vidare. Och han gick igenom allting och han berättade varför det är viktigt. Varför det behövs. Och så sa han också, och ta inte med någonting extra. För varje extra kilo du tar med så gör hela din vandring jobbigare. Det sliter på dina knäleder, det sliter på din rygg. Ta inte med någonting extra. Sen kom det där, det här var liksom våren, sen kom sommaren och vi flög upp i fjällen. En grupp, jag tror vi var 8 personer till slut som var där i fjällen. Och så började vi vandra. Och under vandringen så började det komma fram liksom vad människor har tagit med sig. Han hade talat liksom om ett lätt tält. Ta med ett tält som du ryms i själv. Liksom en persons tält, eller om du vill dela med någon, 2 personers tält eller max 3 personers tält. Och då hade en kille med sig ett 8 personers expeditionstält. Alltså det var liksom länia som man säger på finska. Han kunde lägga sig, han kunde ha olika rum i sitt tält. Men han bar ju med sig då 4-5 kilo extra under hela vandringen. Samma kille fick sen sjukt i knät under vandringen. Och vi fick hjälp att bära hans grejer. Nå, en annan, han hade med sig 1 liter liniment. Vet du vad liniment är? Det är en vätska som man sätter på bland annat hästars muskler när de har muskelvärk. Han hade med sig 1 liter. Han tänkte, jag får jag muskelvärk då är jag förberedd. Det fanns inte på någon vandringslista. Och så visade det sig att många hade skippat till exempel regnkläder och tagit med sig en gångs sån här regnkappa i plast som man bara drar över sig. Det var ju inte så skönt när det började ösregna i fjällen. Och så satt vi där och talade om det här en kväll då. Det var 3-4 dagar in i vandringen. Och jag satt och talade med Carl, min kompis, och han var sådär, jag var sådär, det här är nog så fantastiskt att få vara på vandring. Så han säger, ja men det är inte kanske så fantastiskt här för alla. Att Stefan, du är den enda som lyssna och köpte allt det som jag sa. Och så sa han att alla andra har fuskat någonstans. Alla andra har tagit någon genväg eller tagit något de hade i skåpet. Du var den enda som köpte allting. Som tog med precis det jag sa. Och jag hade en fantastisk vandring. Jag hade inga problem under vandringen. Men det var en del som fick sjuka knän och ryggar. Och bar en massa extra bördor i många dagar i fjällen. Och vet du vad? Så många av oss bär på grejer i livet helt i onödan. Helt i onödan. När Gud har visat i sitt ord att det finns saker som han kan befria oss från. Det finns råd som han kan ge som gör att livet blir lättare. Till exempel en människa som håller fast i sin bitterhet och oförlåtelse hela livet. Den människans inre är förstört när livet är slut. Glädjen kanske är borta. Och den har själv på sätt och vis hämtat ett stort mörker som följer med genom livet. Det huset kanske inte har någon belysning som fungerar. Kanske värmen har slutat fungera. Det finns sprickor i väggarna. Och på så många andra livsområden så kallar Gud oss och säger, gör, bara börja göra så som jag säger. Det här är lärjungaskapets grundläggande princip att tro på det Jesus säger, lyssna på det han säger och att börja handla efter det, att lyda, börja göra det. Då kan vi se en stadig grund växa fram i våra liv. Och den människan som bygger sitt liv på klippan Kristus, så lovar Gud att han kommer att vara med oss. Han säger inte att det inte kommer att komma stormar, men han säger, du står inte ensam i stormen. När du står på mig så kommer du att stå stadigt, var en som kommer, för jag är med dig. Och Jesus lovar att han kommer att vara med oss varje dag in till tidens slut. Han säger till och med så här, en sista bibelvers om just det här. I Lukas 8:21 står det så här. Han svarar dem, min mor och mina bröder är det som hör Guds ord och handlar efter det. Alltså, de människor jag har den allra närmaste relationen med, som jag lever allra närmast, som jag finns där för, som jag tar hand om, det är de människor som hör det jag säger och som handlar efter det. Gud säger att jag kommer att komma nära dig, vara med dig och ha en relation med dig personligen när du börjar leva efter det som jag lär. Så kan vi lägga en stadig grund för våra liv. Ska vi be tillsammans och efter det kommer jag att ta en liten stund i lovsång.